Podplay.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Och det gör vi verkligen. Den här podden görs ju av mig, Karin Londré, och av dig, Anna Sandell, eller hur?
Det stämmer.
Det stämmer sen, vad ska vi säga då? Vad var det vi kom fram till? 8 år?
Ja, snart är det tusande mig 8 år. Helt galet.
Alltså jag har idag varit tillsammans med min man i 9 år.
Grattis.
Tack. Det firar jag här med dig. Och det känns sjukt att den här relationen, alltså mord mot mord-relationen, bara är 1 år yngre än Marcus och Karin-relationen.
Kan det verkligen stämma? För att jag träffade ju Oscar precis när vi hade börjat göra podden.
Vänta, är det bara 7 år då?
Ja, det är nog bara 7 år.
Fan.
7 år har vi gjort den här podden. Spelar ingen roll. Ni är hjärtligt välkomna då. Karin, vad har du att bjuda på idag?
Du, idag ska jag berätta om ett supersorgligt fall som utspelar sig, det är ett mordfall som utspelar sig i Anchorage i Alaska. Så det är vad jag kommer berätta om idag. Vad kommer du berätta om?
Jag kommer berätta om en stor svindlare, kan man väl kalla det.
Spännande. Okej, men bra, men du, ska vi sätta igång eller?
Vi kickar igång, ja.
Det gör vi. Tidigt på morgonen den 8 augusti 1996 ska en elektriker sätta igång med dagens arbete som tar honom till krogen Elks Club i staden Anchorage, Alaska. Känns ju liksom rätt på något sätt att det
bara det
att det heter Elks Club. Att elen inte funkar. Nej, inte att det inte funkar. Att det heter Elks Club och ligger i Anchorage, Alaska, gillar jag riktigt mycket. Lokalen ska renoveras och mannen behöver gå in på baksidan av huset. Och där är liksom ett, men typ ett lite så igenväxt, lite vildvuxet område som ligger precis, det är mitt i liksom downtown Anchorage, men på något sätt så har det här området ändå typ vuxit igen, och det används typ nattetid ibland av folk som typ vill dricka eller knarka i fred, för att det liksom ändå är så här isolerat fast det ligger mitt i stan, om du fattar.
Jag fattar.
Så han går in i det här området som är, som sagt, det är liksom ett litet skogsområde eller vad man ska säga. Och när han kommer ner där så får han syn på något fruktansvärt. Det är en kvinnokropp. Hon är naken förutom en vit socka på ena foten. Hon har blåmärken över stora delar av kroppen och hennes hår är bränt och hon är då alltså livlös. Polisen kallas till platsen. Där hittar de massor av olika bevis. De hittar kvinnans kläder som ligger i närheten. De hittar en fimp som är typ, ser ut att, du vet, ser ut som att någon har rökt en cigg och liksom suttit där, om du förstår. De hittar också skoavtryck. Avtryck också av att någon har suttit vid kroppen. Och så hittar de långa hårstrån i några av träden. Lite grann som att det kanske typ har pågått en typ en kamp i området och att någon typ har fastnat i en liksom trädgren och att det har ryckts av hårstrån, om du förstår. De kan inte avgöra om det är kvinnans hår som syns i trädet eftersom då, som sagt, hennes hår har bränts av, men de kommer snart kunna identifiera offret. De tar hennes fingeravtryck innan de ens flyttar kroppen och har efter bara någon timme hennes namn. Hon heter Martha Hansen och polisen åker då till hennes familj för att ge dem det fruktansvärda beskedet att Martha är död. Martha föddes Martha Kalifornsky den 8 maj 1948 i byn Teaneck i Alaska. Det är en väldigt liten by som då bebos av liksom Alaskas ursprungsfolk från det här området. De är typ mellan 100 och 200 personer som bor där. Martha, hon kallas Marty av sin familj och jobbar i fiskerinäringen. Och hon gifte sig en gång, får 4 barn med den mannen innan han tyvärr går bort. Och under samma tid som hon förlorar sin man, det här i början av 70-talet, så förlorar hon också 3 av sina systrar. Och liksom, det är ju helt jävla fruktansvärt, helt enkelt. Och efter det så har hon en del problem med alkohol. Och vad jag, enligt de dokumentärer jag har sett, så är det liksom inte... Det är typ lite av en folksjukdom i Alaska i stort, verkar det som. Eller i det här området av Alaska i alla fall. Och åtminstone vid den här tiden, ska jag säga. Och hennes alkoholproblem kommer tyvärr bli spiken i kistan för hennes nästa äktenskap. Hon träffar en man som heter Dave Hansen 1976. Och han är, alltså hon har då 4 barn sedan tidigare. Och han tycker att det är toppen typ. Han är jätteglad att han får liksom... får bli en vuxen i hennes barns liv. Och han älskar hennes barn och han älskar henne. Efter 4 månader av dejtande säger hon, antingen gifter vi oss eller så drar du. Och då friar han på fläcken. Så det kanske är det du borde ha gjort för att få ditt frieri lite snabbare. Dave är liksom... Han älskar henne jättemycket, han är tokig henne. De gifter sig, får ytterligare 2 barn och lever, du vet, till viss del ett väldigt bra liv tillsammans. Hon är snäll, hon är väldigt familjeorienterad, hon älskar människor, hon litar på människor, hon är omtänksam och hjälpsam. Men så spökar då hennes sjukdom, alltså hennes alkoholmissbruk. Och trots då att Dave säger att Martha är liksom hans livskärlek, så avslutar han äktenskapet för att han då tycker att han, eller för att han inte kan hantera hennes drickande, helt enkelt. Han berättade, vet du, hon så kunde försvinna flera dagar i sträck och sådär.
Usch, vad hemskt.
Och efter skilsmässan flyttar Martha och hennes 6 barn, hon har 5 flickor och en pojke, till Anchorage. Och delvis då för att komma, liksom, komma bort från drickandet i den här lilla byn typ. Hon är en väldigt bra mamma. Hennes dotter Tina berättar i dokumentärer om hur hon var väldigt bra på att samla hela familjen. Och hon var också väldigt bra på att, trots att de hade flyttat från Tyneck, typ hålla igång traditioner från liksom den byn. Alltså hon typ så här lärde dem att så här fiska och jaga på den sortens sätt som liksom var en del av traditionen och kulturen där hon hade vuxit upp. Och så att de höll på väldigt mycket med så outdoorsiga aktiviteter, helt enkelt. Och hon var då som sagt en person som typ, ja, men det känns som att deras hem blev lite av en samlingsplats då. Alltså att hon var en sån som öppnade sin dörr för människor som behövde det liksom. Och samtidigt då så hade hon som sagt sina demoner även fortsatt. Och Anchorage som stad hade absolut sina problem vid den här tiden. Även där är då liksom alkoholmissbruk och andra typer av missbruk utbrett. Det är enligt poliser i de dokumentärer jag har sett om det här fallet en stad med liksom utbredd prostitution och typ till viss del en ganska våldsam stad. Och sommaren 1996 har då alltså det här våldet drabbat Martha. Det är Tina som tvingas identifiera sin mamma den här morgonen, och med det vänds då de här syskonens liv upp och ner. De har liksom förlorat sin mittpunkt i livet, sin mamma. Men vad är det som har hänt? Jo, polisen konstaterar att Martha har utsatts för trubbigt våld, och de hittar även ett skoavtryck på hennes kropp. Men de misstänker att dödsorsaken är strypning. Hon har också utsatts för sexuellt våld. Det är helt enkelt ett fruktansvärt brott på väldigt många olika sätt. Och mördaren har tagit tid på sig både innan och efter hon har dött.
Fan.
De hittar som sagt hennes kläder på platsen, men en grej som de inte hittar är hennes klocka. Tina har berättat att Martha alltid bar en klocka med alla sina barns månadsstenar på armbandet typ. Och den saknas, och det får polisen att tro att då hennes mördare har tagit den med sig. Polisen i Anchorage är liksom framåtlutade när det kommer till forensiska tekniker. Alltså de är så här, har kommit från ett läge där de typ inte har haft någon liksom rätts, den typen av teknik, och liksom ingen liksom så riktig rättsmedicinsk avdelning, och de har inte haft liksom den typen av kunskaper hos sig, och de har typ själva så här verkligen utvecklat sina egna utredningsmetoder och typ är väldigt så uppsökande när det kommer till information om ny teknik liksom. Och du vet såhär, gå massa kurser och typ läsa på.
Så som man önskar att alla var typ.
Ja, och det ska jag verkligen säga att i det här fallet så är det väldigt mycket att såhär, det är en väldigt imponerande polisutredning typ. På väldigt många olika sätt. Och en av de här poliserna har då läst om ett sätt att lyfta fingeravtryck från hud. vilket är skitsvårt. Mm. För att alltså fingeravtryck är väl liksom delvis typ olja, alltså oljighet. Och typ fukt och så. Och det liksom absorberas ju av huden.
Mm.
Så det är skitsvårt att lyfta fingeravtryck från hud helt enkelt. Och framförallt kan man inte göra det på en kall kropp. Men de har då, alltså man har typ börjat testa sig fram kring hur man kan lyfta fingeravtryck från mänsklig hud och har kommit fram till om, alltså att om man ska ha en chans så är det bra att göra det typ så fort som möjligt. Så att de bestämmer sig för att göra ett försök redan på brottsplatsen. Hon har upptäckts vad man tror är då ganska kort efter att hon har dött. Det är också en ganska så varm morgon. Alltså hon har helt enkelt inte hunnit kallna. Så de är så här, om vi agerar snabbt här nu så kanske vi har en möjlighet att liksom få den här tekniken att fungera. Typ.
Mm.
Så de bestämmer sig för att göra ett försök. Och de har typ testat att göra det här på kanske du vet så här mindre bitar. Eller liksom så här mindre kroppsdelar. Men de har inte testat att göra det på en hel kropp typ.
Mm.
Och det man gör när man ska använda sig av den här tekniken är så att man förångar lim, så att man hettar upp flytande lim så att det blir ånga och liksom sprutar in ångorna över kroppen i en sluten miljö. Så att när det typ svalnar så kan man liksom se fingeravtryck.
Då landar det på kroppen då.
Ja.
Vad sjukt.
Så att de bestämmer sig då för att så här, okej, okay, men vi gör ett försök. En av poliserna åker till ett byggvaruhus och köper typ så plaströr och en presenning och typ lite annat och bygger sen helt enkelt som ett typ, alltså som ett tält egentligen över kroppen typ. Och så använder sig, alltså de värmer upp det här limmet liksom på platsen, sprutar in de här ångorna och sen får de helt liksom, alltså sen har de, får de bara vänta och se vad resultatet blir. Och när de lyfter av presenningen inser de då att experimentet har lyckats. På Marthas ena ben finns ett tydligt handavtryck. Det ser ut lite grann som att någon har typ tagit stöd mot benet, kanske när de typ har ställt sig upp eller så. Och det är ju helt otroligt. Alltså ett helt jävla avtryck. Det enda problemet med det är ju att polisen inte har handavtryck i sina register.
Nej,
de har ju fingeravtryck liksom. Det här är en handflata typ. Så det innebär att de kan liksom inte söka i något register efter mördaren. Men när de väl har en misstänkt så kommer de kunna utesluta eller säkerställa om personen är skyldig eller ej.
Mm.
Och som sagt, polisen jobbar, gör ett jävla toppenjobb. De jobbar väldigt hårt, både tekniskt och med liksom väldigt så basic utredande arbete. De har fått höra från familjen att kvällen innan hon hittades död hade Martha fått skjuts av en kompis till ett typ barområde i Anchorage där hon hängde ibland, som är i närheten av där hon hittas. Så polisen börjar fråga runt då på de här barerna om någon sett Martha den kvällen och till slut får de napp. Hon har varit en kort stund på ett ställe som heter Avenue Bar och inte nog med att hon då har sett still där, baren har också övervakningskameror vid ingången. Så polisen får ut VHS-band från kvällen och börjar kolla. Och det här är typ ett jättesegt jobb. Alltså det är riktigt såna gryniga bilder om du tänker. Man måste spela upp dem långsamt för att ens kunna få någon slags typ bild om vem som rör sig på filmerna. Så två poliser lägger 9 timmar på att leta efter Martha på övervakningsbilderna. Och till slut får de då resultat. De ser Martha kliva ur en bil, gå in på Avenue Bar och komma ut bara några minuter senare. Och då går hon tillsammans med en man som ser ganska ung ut. Och de, när de typ traskar iväg på trottoaren så håller de varandra under armen. Vilket gör att polisen misstänker att de känner varandra sedan tidigare. För att det har gått så himla kort tid. Hon har bara varit där inne jättekort typ. Och ändå så har de liksom den här kärvänligheten.
Hon har typ gått in och hämtat honom.
Ja men typ lite så.
Mm.
Mannen har dessutom långt hår och det gör då att polisen börjar misstänka att så här, skulle det kunna vara den här samma person som vars hårstrån de har hittat i det här skogsområdet. Mm. Typ. Bilderna är som sagt inte toppen och när man zoomar in på dem blir de förstås ännu sämre då. Så polisen får alltså, de tar en kamera och fotar av videon och förstorar bilderna som de har tagit på kameran för att få lite bättre kvalitet. Och då får de då liksom material de ändå kan använda, så ett hum om hur den här unga mannen som de nu misstänker är Marthas mördare ser ut. De tar med sig de här bilderna ut på stan och runt på barerna och frågar om någon vet vem det är, men ingen, men de får liksom inget napp alls då. De har varit ute på stan en hel dag och frågat efter folk om, frågat folk om de har sett den här mannen eller om de känner igen honom. När de till slut bara, okej, nu åker vi tillbaka till polisstationen. Och när de på vägen dit kör förbi Anchorage busstation får en av poliserna i den här polisbilen syn på en person.
Nej.
Och bara, visst är det där mannen på övervakningsbilderna typ, som står där och väntar på bussen. De stannar bilen, hoppar ut, typ skyndar sig fram till honom för att han är typ på väg att hoppa på en buss liksom. Och de bara, är det här du på bilderna? Och den här mannen bara, nej, det där är inte jag. Mm-hmm. Men jag vet vem det är.
Jag har en tvilling.
Nej. Nej, de var nog bara lite lika. Och det, var väldigt, det är väldigt, väldigt dåliga bilder, TPH. Mm. Men han säger så här, han bara, det där är min kompis. Han heter Evans Lee Curtis. Han är 21 år gammal. Och då han, ba, han är säker på att det är den här Evans Lee Curtis som är på bilderna. Mm-hmm. Var är han då? Det visar sig vara en lite klurig fråga att svara på. Han har ingen fast adress. Den senaste adressen han hade var hos sin mamma och som också bor med hans bror. Och de säger att de inte sett till honom på länge. Men tipsar polisen om en annan adress där han ibland är. Och i det huset säger två vänner till Evans Lee Curtis, en kille och en tjej, jag är osäker på om de är ihop eller om de är kompisar, att de inte heller har sett till honom på ett bra tag. Och en av poliserna lämnar sitt visitkort då, om de skulle komma på något längre fram. Och sen så går det några dagar innan hans telefon ringer. Mm. I andra änden är det en 16-årig flicka. Hon är syster till den här tjejen som bor i huset. Och hon säger att hon har något att berätta. Hon berättar att Evans Lee Curtis visst har varit där. Han dök upp i huset ett par dagar tidigare. Han var blodig och sa att han hade varit i slagsmål. Och hon säger att hans blodiga kläder är kvar i deras tvättstuga. Mm. Dessutom säger hon att han har gett bort något i födelsedagspresent till hennes syster, tror jag att det är, bara ett par dagar tidigare. Han har då gett henne en ganska speciell klocka. Som på hennes beskrivning stämmer väldigt väl överens då med den som Martha brukade bära. Alltså den som hade hennes sex barns månadsstena på armbandet. Så bara 8 dagar efter mordet på Martha Hansen berättar polisen för Marthas barn att de har en misstänkt. Och det kommer att bli en chock för Tina och Marthas andra barn. För de känner Evans Lee Curtis.
Nej.
Han har varit hemma hos dem. Alltså han är en familjevän kan man säga. Enligt någon källa så är han adopterad av en kompis till Martha. Men det är någon, alltså, men så här, oavsett så har han varit i deras hus. Han var i deras hus ganska nära in på mordet. Och typ så här, hängde där och typ käkade med dem. Och satt och kollade på tv med den här, med Tina. Och du vet så här. Och nu tror polisen då att han har liksom mördat henne på det här fruktansvärt brutala sättet liksom. Mm. Och han är också då fortfarande på fri fot. Polisen sätter in hans bild i tidningar och meddelar då att han är efterlyst och får ett tips om var han kan vara. Tipset säger att han befinner sig i en trailer park. Men när polisen dyker upp då vid den liksom trailern som han uppges vara i, så flyr han ut genom bakfönstret och ut i ett skogsområde bakom. Och han klarar sig typ inte jättelänge, utan han grips ganska så snart efter polisen, av polisen. Och i trailern hittar man mer kläder med blod på. Det kommer visa sig att blodet är Marthas. Det är också Marthas blod på kläderna han lämnade hos sina vänner. När han grips har han skor på sig vars sulor inte bara matchar avtryck runt och även då på kroppen, utan när man också hittar Marthas blod. Man matchar hårstrån från honom med de man hittat i träden runt kroppen. Och dessutom kan man matcha hans handavtryck med det som polisen lyckats lyfta från Marthas kropp.
Vad sjukt.
Bevisläget är helt enkelt extremt starkt. Han säger att han inte minns någonting, att han har varit full den kvällen. Men innan det blir rättegång erkänner sig även Lee Curtis skyldig till mordet på Martha Hansen. Även om han fortsätter då alltså säga att han bara, jag var jättefull, jag kommer inte ihåg någonting. Men jag förstår att jag måste ha gjort det här, typ så.
Okej.
Okay. Och för det döms han då till 99 år i fängelse, 22 år gammal.
Mm.
Men att han erkänner sig skyldig gör då att det inte blir någon rättegång, vilket polisen i Anchorage är jättebesvikna över, för att de vill då få en sånt liksom, alltså de vill att sättet som de fick det här handavtrycket på ska typ prövas och godkännas i rätten, så att fler kan använda sig av samma teknik, och när det inte prövas i rätten så liksom blir ju inte det vägledande för den typen av bevis på samma sätt liksom. Men efter utredningen var klar så åkte de utredande poliserna själva ut till det här liksom skogsområdet, eller om man ska säga det här igenvuxna området där Martha hittades, och skar alltså ner växtligheten där. De tog typ med sig motorsågar och bara, nu åker vi ner och typ rensar upp den här skiten. För att liksom, det hade blivit som sagt ett område där folk drack och tog droger. Det låg mitt i stan men var ändå avskilt. Och anledningen till att de typ, de var så här, ingen ska, inte en enda till person ska typ komma till skada i det här området liksom.
Mm.
Marthas dotter Tina säger i ett avsnitt av Fatal Frontier, Evelyn Aleska, att hon har förlåtit Evans Lee Curtis. Hon säger att det är vad hennes mamma lärde henne. Man ska älska och förlåta människor och man ska inte hata människor. Och hon säger att hon har typ försökt kliva in i sin mammas roll och du vet förhålla sig till sin familj så som Martha gjorde till dem. Alltså de ska samlas och äta middagar tillsammans, fira högtider men också göra saker ute i naturen, fiska och jaga och sådär. Och att det var en så viktig del för henne av hennes kulturuppväxt. Mm. Att det var så viktigt för hennes dotter då att liksom se till att hennes barn och numera också då barnbarn inte glömde bort det här. Jag vet inte, det var någonting med det här fallet just att så här, hon typ träffade en kompis på en bar. Eller liksom hon träffade en bekant på en bar. Och det var liksom inget mer med det typ. Nej. Och sen så var det så jävla mycket mer med det på något sätt.
Mm.
För att det också är så här, det är just det här att det liksom är så här, det är också, det är ett fruktansvärt brutalt fall typ.
Mm.
Och samtidigt de här poliserna som bara, det är så ofta man hör om poliser man blir frustrerad, och det här fallet är verkligen bara så här, poliser som verkligen gör allting rätt typ.
Det är exakt det som jag tycker är fascinerande, att det är så här, det är alltid så att när någon försvinner så är det bara så här, vänta lite, vi gör ingenting. Och sen så är det typ att man bara, gör allt ni kan.
Men
och
också när att det de bara
någon
så här,
som gör det, så är det...
Ja, och det här att de bara så här, fan typ, ska vi inte testa den här nya tekniken typ? Jag åker till fucking byggvaruhuset och köper det här och bygger den här grejen och sen kan vi värma upp det.
Vi gillar ju det för att det är du och jag på jobbet fast vi inte är poliser.
Alltså. Verkligen.
Åker till ett byggvaruhus snabbare än...
Verkligen, så sugna. Men det är också typ att det här att det är två poliser som kollar på de här övervakningsbilderna är för att den första polisen är så här, jag hittar ingenting. Alltså jag sitter hur många timmar som helst, jag ser henne inte. Och då är det typ att hans kollega bara, jag kollar också, typ.
Mm.
Och så bara, de måste kolla det helt nersaktat. För, alltså du vet. Jag har då sett Fatal Frontier, Evelyn Aleska, avsnittet heter Ice Cold Rage. Jag har också sett ett avsnitt av Extreme Forensics, det avsnittet heter Palm Reader. Jag har lyssnat på podden Murder and Mystery in the Last Frontier, läst artiklar på Oxygen.com och ForensicReader.com samt på Marthas sida på Find a Grave och även då på Wikipedia.
Tack Karin.
Tack själv.
Är du redo då för
så
mitt
redo
fall?
Så redo.
Mm. Staden Dixon ligger i Illinois, cirka 2 timmar västerut från Chicago, och det här är en liten stad. År 2023 bodde runt 15 000 invånare i Dixon, och det liksom verkar ha legat ganska stadigt runt det här antalet. Och stadens främsta claim to fame verkar vara att Ronald Reagan bodde där som barn. Och Dixon är en typisk arbetarstad där ekonomin är sämre än snittet för resten av landet. Och många av stadens invånare hade det tufft rent ekonomiskt. Och eftersom det var en relativt liten stad så var det också en sån stad där de allra flesta hade koll på varandra, något sånär. Och man hade också väldigt bra koll och lite så beundran gentemot dem som arbetade i myndigheterna i staden. Du vet, stadens borgmästare, rådmännen och alltså alla som jobbade för staden helt enkelt.
De var lite kändisar typ?
De var lite kändisar och de var inte bara kända för sitt arbete utan var också då människor som var kända för att de var folk från staden. Så att det var helt vanliga människor, om du tror jag menar. Du vet, någon var så här, för detta tandläkare, någon hade varit lärare, någon hade jobbat med bygg.
Just det.
Som sen hade då tagit klivet in och blivit de som styrde staden.
Ah.
Och det är någonting, det finns ju så många såna här städer i Sverige, men det känns som att de är med liksom, i USA finns det ju
alltså,
hur många som helst.
Ja, verkligen.
Och det är så intressant, de här städerna tycker jag, för det känns så grötigt. Och här har vi en grötig story coming your way.
Alltså jag vill jättegärna åka till massa sådana städer. Jag känner mig väldigt, väldigt alltså, intresserad av just det där i USA.
Men jag är också det, och jag ska prata om det in. Ja, men alltså, när jag och Oskar, innan vi fick barn så sa vi så här, vad kul det skulle vara att åka bara tvärs över landet. Och bara inte åka i alla storstäder, utan åka till alla sådana här random platser. Ja, det är inte det jag ska berätta om nu.
Kul när du ska berätta om en resa så jag och Oskar tänker kanske planera att göra någon gång.
Svag story. Det här blir kanske förhoppningsvis lite starkare.
Spännande.
Hösten 2011 så skulle en av stadens topdogs, stadens chef för controllers och för treasury, alltså liksom finanschefen i staden, åka på semester. Och inför att hon skulle åka så lämnade hon över sitt arbete till en kollega som du vet skulle hålla koll på rapporter som skulle in och saker som skulle göras under tiden som hon var borta. Och för att sköta det här väldigt viktiga arbetet så utsåg Head of Treasury och Head Controller för Dixon sin kollega Kathy Swanson, som också kallades för The Swan.
Men gud, det är verkligen Parks and Recreation. Han, alltså, där heter ju han
exakt det här,
Ron Swanson.
Just. Alltså jag har tänkt så mycket på Parks and Rec när jag tänkt, liksom skrivit det här.
Blir du sugen på att se det?
Det är underbar, en underbar serie. Och Kathy var då en kollega som, du vet, alla ansåg att hon gjorde ett väldigt bra jobb. Hon var väldigt omtyckt och man kan ju bara tänka sig liksom hur duktig hon var för att få ett sånt här viktigt uppdrag helt enkelt. Och när det var dags för då den här månatliga finansiella rapporten som skulle lämnas in när hennes chef var på semester, så satte Kathy igång och gick igenom alla stadens konton, alla pengar som har kommit in och alla pengar som har gått ut. Och när hon gjorde det så såg hon någonting bland alla de här siffrorna som hon hajade till på. Det var ett konto som hon inte kände igen. Det var liksom ett konto som inte var ett av stadens officiella konton helt enkelt. Och hon såg då att det hade förts stora summor pengar med en ojämn frekvens från det här kontot långt bak i tiden. Hennes slutsats är helt enkelt att det är någon som för ut pengar ur stadens kassa.
Mm.
Det här var ju då liksom någonting helt utöver det normala och hon visste inte riktigt vad hon skulle göra med den här informationen. Hennes chef var ju borta. Och hon var i totalt chocktillstånd. Och enligt en källa som jag har så var det, så säger de då, att mitt i förvirringen och chocken så tog hon, vet, alla papper hon hittade och gömde i handskfacket på bilen. För att hon bara, jag kan inte, jag vet inte vad jag ska göra. Ingen annan får se det här. Jag måste tänka typ. Och jag vet inte om det var så eller om det var direkt, men till slut så gick hon i alla fall med sina findings till borgmästaren Dixon, en man vid namn James Burke. Och han blir ju då såklart också väldigt oroad över det han får se. Och de bestämde sig för att hålla den här informationen tight. De ville inte involvera någon annan vid tillfället. För att han är så här, det här är skitkonstigt. Det är någon av våra kollegor som vet någonting om det här. Låt oss inte berätta att vi vet. Vi måste ta reda på vad som har hänt. De bestämmer sig till slut för att kontakta FBI. För att de behöver hjälp för att reda ut vad som pågick helt enkelt. Och det här var, både James och Kathy har beskrivit som att det här var otroligt tungt. Alltså både vetskapen att någon stal pengar från staden, men också att det bara var de då som satt på informationen, och att de frivilligt i och för sig, men liksom också, ja, de var liksom munkavlade, de fick inte prata med någon om det. De var bara så här, vad, alltså tänk att sitta på den bomben på något vis.
Nej, alltså gud. Okej, okay, aha.
Och i 6 månader så höll FBI på att utreda på vad som hade hänt i Dixon. Och den 17 april 2012 så var det dags för dem då att skrida till verket. Kathy var på kontoret som vilken annan dag som helst. Och klockan 9.30 så satt FBI på James Burkes kontor och bad honom att kalla på den person som de ville prata med. James ringde på det interna systemet och bad personen i fråga att komma till hans rum.
Okej. Okay.
Strax efter då, 9:30, så passerar den här personen Kathys rum och hälsade good morning Swan, som alla andra morgnar, innan den här människan klev in på James rum.
Ja.
Och den här personen var en kvinna vid namn Rita Crandwell, och hon var Kathys chef, head of treasury och ansvarig controller för staden Dixon.
Det var hon som var på semester?
Mm. Okay. Rita var född 1953, precis utanför Dixon, och hon växte upp med sin familj under väldigt enkla förhållanden. När hon gick sista året i gymnasiet så hade hon börjat jobba extra i stadshuset i Dixon. De hade något slags uppdrag där som kallas för work study student, som ville någon slags traineetjänst, ett sätt att komma in i arbetslivet helt enkelt. Och hon gjorde ett sånt bra jobb under den tiden, så hon fick en fast anställning och sen började hon klättra i rang inom liksom stadens, för stadens
det är som,
tjänst.
Det är som April.
Just det. Exakt så. 1976 så blev hon personlig assistent till Dixons borgmästare, och 1983 blev hon då stadens controller och liksom head of treasury.
Alltså hon har haft ett helt yrkesliv på den här platsen.
Ja.
Alltså verkligen hela vägen.
Från skolan.
Ah,
ja, hela vägen.
Bara det,
och hon gick då från att vara liksom student till att få en av de liksom absolut högsta tjänsterna där.
Good morning,
och
Swan.
I den här rollen... Good morning, Swan. Och i den här rollen blev hon liksom ännu mer känd och omtyckt. Och hon var då dels en av folket som hade då gjort en resa. En kvinna utan någon gedigen utbildning som klättrat i rang tack vare hårt arbete. Och hon omtalades ofta tack vare det fina arbetet hon gjorde med stadens pengar. En person i statskommissionsregeringen i Dixon sa att år 2011, alltså bara ett år innan hon åkte fast, och efter typ 30 år i den här rollen, så sa den här personen om Ritas insats: she looks after every tax dollar as if it were her own.
Well, it soon will be.
Exakt så. Och utöver att vara en väldigt framgångsrik karriärskvinna så höll Rita på med någonting som du verkligen gillar, nämligen hästar. Hon hade börjat rida som tonåring och höll på med någonting som heter quarterhästar, vilket verkar vara en helt vanlig häst, om jag inte missförstår det när jag gör eftersökningar. Eller?
Ja.
Alltså, det ser ut som en helt vanlig häst i alla fall.
Ja, men ja. Jag tänker att det är nog westernriding typ.
Ja, det kanske det är.
Ja, jag tror att det är det. Nämligen. Alltså, det ser absolut ut som en helt vanlig häst. Men jag tror att det är mer hur man rider dem, typ att man ska kunna göra sådana där glidstopp och lite så här snurra runt och sånt.
Ah, okej, okej.
Mm. Att man har, vet så som
men hon, är. För hon höll på med både ridning och att ställa ut sina hästar då. Ah, som okay. Vuxen hade hon väldigt, väldigt, väldigt många hästar som hon deltog i många tävlingar med.
Ah.
Hon hade 2 hem i Dixon, ett hus som hon ärvt av sin mamma och som hon byggt ut, och du vet, byggt ut med något typ av stall och du vet, en pool och sånt. Men hon hade också köpt en ordentlig hästgård någon gång under 90-talet, där hon då fick ännu mer plats för sina hästar. I början på 2010-talet då, precis innan hon åkte fast, så hade hon så många som 300 hästar.
Åh, jävlar! Det är för många hästar.
Sinnessjukt.
Det är faktiskt sinnessjukt.
Det är ju mer än typ 8 ridskolor.
Alltså, nej, alltså, det är för många hästar.
Jag vet inte om det kan stämma. Men det är det jag har läst.
Du har fortfarande inte berättat hur mycket pengar hon stal, så att jag kan inte avgöra.
Nej, jag kommer till det. Så Rita kallades alltså in den här dagen i april 2012 på James kontor. Och när hon klev in där så satt FBI och väntade på henne. De ställde henne till svars för det Kathy hade upptäckt under de månaderna som de hade utrett Rita, eller stölden från Dixon. Och Rita blev arbetsbefriad och avstängd med en gång. Och senare samma dag blev hon också häktad och åtalad för att förskingrat pengar de senaste 6 åren. Hon hade då förskingrat 30 miljoner dollar. Hon åtalades med ett fall av wire fraud och fick sitta häktad över natten innan hon släpptes mot en borgen på 4 500 dollar.
Ursäkta? Förlåt, ja. Hon har 30 miljoner?
Ja.
Okej, okay, ja.
Bara 2 dagar senare så uppdaterades åtalet mot Rita. Det visade sig att hennes förskingring var mycket mer omfattande än de här 30 miljonerna och de 6 åren de åtalat henne för inledningsvis. Det rörde sig snarare om 54 miljoner dollar över 22 år.
Åh, jävlar vad sjukt.
Alltså, förstår du hur mycket pengar det är?
Det är så jävla sjukt. Åh, vad sjukt.
Och det Rita hade gjort var att när det kom in pengar på Dixons liksom huvudkonto, eller vad man ska kalla det för, hade hon direkt fört över pengarna till ett konto som var för Capital Development Fund, alltså det kallades för det, utvecklingsfond liksom. Sen ställde hon ut falska fakturor som betalades ut från det här Capital Development-kontot till ett konto som hette Restore Sewer Capital Development Account. Där då fakturorna betalades från sen. Och det här kontot öppnade Rita 1990 och hon var den enda som hade tillgång till det här kontot. Och på så vis lyckades då hon då få det att se ut som att pengarna gick till stadsutveckling fast de istället hamnade rakt i Ritas egna ficka.
Så hon hade öppnat det kontot och därifrån kunde hon plocka ut pengar?
Ja, hon var liksom enda tecknare på det här kontot och hon var den enda som visste om att det fanns. Alltså du vet, hon kunde göra vad fan hon ville med det.
Jesus,
och när man granskade
Christ.
De här det är sjukt. Och när man granskade de här fakturorna närmre så liksom de var så dåligt gjorda. Alltså det är verkligen, det var liksom ingen match för henne.
Nej.
Kan man säga.
Nej, det var ingen som kollade.
Och förskingringen började i mindre skala, vilket jag tänker att det alltid gör, att man testar och så märker man att det funkar och då ökar man typ. 1991 så förskingrade Rita 181 000 dollar och sen ökades det upp år för år. År 2008 förskingrade hon 5,8 miljoner dollar under ett år. Och det kan då sättas i relation till att stadens årliga budget var 8-9 miljoner dollar. Och så hon stal liksom.
Men förlåt,
80%,
förlåt typ. Men hur fick de det här? Hur fick de den här staden att gå runt, om jag får fråga?
Nej. Så de hade många utvecklingsområden och dess invånare kämpade verkligen på. Rita tvingade flera projekt att stoppas och såg till flera budgetnedskärningar i viktiga projekt. Som exempel så pausades renoveringarna och upprustningarna av stadens gator så att det liksom, för det fanns inga pengar att fortsätta med. Andra anställda runt Rita fick inga löneökningar på flera år och polismyndigheterna fick också stopp på att beställa in nya polisradios till deras bilar.
Oh, Jesus.
Det här är bara några av de sakerna som hon stoppade. Hon hävdade att Dixons dåliga ekonomi hängde ihop med att staten inte betalade in pengar till Dixon som de skulle i rätt tid. Allt medan då stadens kassa fullkomligt tömdes rakt ner i Ritas ficka. Och pengarna hon stal gick delvis till att finansiera hennes dyra hästintresse. Jo. Men också till att upprätthålla hennes lyxiga livsstil. Hon hade 2 hem i Dixon. Hon hade en lägenhet i Florida som ingen visste om att hon hade. Hon körde dyra bilar och hade andra liksom dyra motorfordon både till hästarna och till gården. Hon hade fina smycken, lyxiga kläder, du vet allt sånt som hör till
alltså,
en lyxig
jag tänker också
livsstil.
Att 300 hästar också är en del av en lyxig livsstil.
Ja.
Också typ jättejobbig livsstil.
Alltså hon måste ju ha haft så många anställda. Uh-huh. Folk som var liksom hjälpte henne på gården. Uh-huh. Tänker jag.
Kul att jag var på att säga. Hon måste ha haft så mycket att göra.
Hon mockade 300 bås varje morgon.
Så jobbigt.
Och folk i Dixon kände ju liksom till Ritas livsstil. Och hon hade ju hennes... hon hade en inkomsten från staden som hon fick var typ $80,000 om året. Vilket också är en ganska bra inkomst. Men hon hade lite olika varianter på var liksom hennes överflöd av pengar kom ifrån. En ganska stark variant tycker jag var då att hon sa att hennes förfäder hade varit tidigare investerare i Campbell's Soup. Och att hon då hade fått ärva pengar från den här investeringen som hade växt jättemycket såklart.
Alltså dröm att gå in tidigt i soppbranschen. När soppa var
nytt. Och det som är ännu mer intressant med den här tolkningen, eller det som är liksom, gör det ännu mer fascinerande, är att Kathy, då som avslöjade henne, hennes familj hade en koppling till Campbell's Soup. Så hon hade liksom lånat den här, kan man väl säga, från henne. En annan variant som hon körde var att hon hade ärvt pengar från en gammal pojkvän som hade avlidit och testamenterat allting till henne. Mm. Och det blev ju otroligt upprört i staden och nyheten om Rita slog verkligen ner som en bomb. Och Kathy som upptäckte detta har berättat att hon pendlade mellan att vara nöjd med att hon hade kommit på det, med att så här, tycka synd om Rita och ha ångest för att det var hon som hade placerat henne i den här situationen. Vilket ju
inte
hon
var.
Verkligen inte hade gjort, utan det var ju all Rita. Och det som jag tycker är intressant är att Rita var ju borta från jobbet ofta. Hon var både på semester i sin lägenhet i Florida och hon var iväg på massvis av olika hästtävlingar. Och alltid när hon var borta så såg hon till att någon stöttade upp med hennes jobb.
För det är det. Alltså då är man så övertygad om att man inte kommer åka fast.
Nej, och hon hade också en extern revisionsfirma som hjälpte henne, du vet, varje år att gå igenom stadens ekonomi. Och ingen har upptäckt det förrän Kathy klev in och bara på en gång.
The Swan.
The Swan, baby.
The Swan.
Och som sagt, den här externa revisionsfirman som hon arbetat med i alla år hade inte upptäckt någonting. Inte heller stadens egna bank hade upptäckt någonting. Vilket man ansåg att de borde ha gjort. Och båda de ställdes också inför rätta. Och båda gick med på att tillsammans betala $40 million till Dixon i skadestånd. I november 2012 så erkände sig Rita skyldig till förskingring och pengatvätt. Och dömdes till 19 år och 7 år i fängelse.
19 år
hennes egendom...
Ja, för två olika...
Nej, 19 år och 7 månader.
Ja.
Tack. Hennes egendom med alla hästar, bilar, hus, allting såldes på auktion och alla pengar tillföll Dixon.
Kan det gå så bra för den staden nu?
Jag hoppas verkligen det.
Alltså, mycket, eller bra, men bättre i alla fall. Nu när de inte har
börjat plocka
ut $5 million ur kassan varje
så
år.
Sjukt.
Shit, vad sjukt.
Det är så sjukt. I april 2020, precis i covids linda, så skickade hon in en ansökan om en så kallad compassionate release, att hon då skulle få avtjäna resten av sin dom hemifrån. Myndigheterna i Dixon motsatte sig detta och det grövsta och hon drog tillbaka sin ansökan. Men sedan i augusti 2021 så fick hon en sån här compassionate release. Hon fick alltså lämna fängelset. Hon är inte frikänd, men hon beviljades då att avtjäna resten av sitt straff i någon slags husarrest. Och man tror då att hon avtjänar resten av sitt straff från sin brors ranch.
Ja, jobbigt för henne.
Mm. Och som sagt, jag vet inte hur det går för Dixon idag, men man hoppas att de har kommit lite mer på fötter.
Alltså fan vad sjukt. Mm. Vet du vad som också är så jävla typ samvetslöst på ett så obehagligt sätt? Det är just det här att vara den personen som säger så här: tyvärr poliserna, ni får ringa polisradios. Meanwhile man köper sin
bil.
300 häst typ. Alltså
det är så sjukt.
Alltså att man hela tiden måste möta de som blir utsatta på grund av ens brott typ. Är ju
riktigt
faktiskt
psycho move.
Ja, extremt alltså. Jävlar vad sjukt.
Ja, så sjukt. Och jag har då såklart läst lite olika Wikipedia-sidor. Jag har lyssnat på True Crime Creepers avsnitt om Rita och podden Swindled som heter The Horse Queen. Jag har läst en artikel på All That's Interesting av Amber Morgan och en artikel på på politico.com av Kathy Gilsinan. Jag har också läst en artikel på Chicago Mag skriven av Edward Robert McClelland och en artikel i Fraud Magazine som är min nya favorittidning skriven av Henry C. Smith.
Fraud Magazine. Alltså, gud.
Så kul.
Jag vill bli krönikör.
Love it.
Ledarsidan på Fraud Magazine. Borgerlig liberal.
Exakt.
Okej, du, tack så jättemycket.
Tack Karin. Känns som tack att alla som har lyssnat.
Efter förra veckans fruktansvärt sorgliga fall. Det här var också sorgligt men på ett helt annat sätt. Det var i alla fall ingen som dog här. Du, innan vi går så tänker jag att vi kan slå ett slag för Patreon-lyssnandet. För där kan man då höra ett gäng extra fall nu ju. Bland så annat kul. Det som du gjorde förra veckan som ju var en rysk domedagsgrottsekt. Patreon.com/mordmotmord blir medlem där så finns det avsnittet och ett helt gäng andra.
Kul!
Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
En del av